Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf och han talar över ämnet silvertrumpeterna. Varsågoda.
Vi läser i fjärde Moseboks 10:e kapitel om silvertrumpeterna. Vad var det? Ja, vi ska läsa från början. Herren talade till Mose och sa: gör dig två trumpeter av silver. I drivet arbete ska du göra dem. Dessa ska du bruka när menigheten ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. När man stöter i de båda ska hela menigheten församla sig till dig vid ingången till uppenbarelsetältet. Men när man stöter endast i den ena ska hövdingarna, huvudmännen, för Israels ätter församla sig till dig. De här silvertrumpeterna, jag kommer att tänka på dem när jag läser ett annat 10:e kapitel i Nya testamentet. Och det är första Korinthierbrevets 10:e kapitel. Här ljuder väl om något silvertrumpeterna. Hör här, jag läser från början här. Jag vill säga er, mina bröder. Här kallar han bröderna att uppmärksamma vad han har att säga. Hör du den kallande tonen? Våra fäder, skriver han, var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Alla blev det, i molnskyn och i havet, döpta till Mose. Alla åt det samma andliga mat. Och alla drack det samma andliga dryck. De drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem. Och den klippan var Kristus. Här ljuder väl silvertrumpeterna med klara signaler från ovan. Med påminnelser om fäderna. Deras väg genom havet. Hur det erfor ett dop. Uttåget ur Egypten, och vi läser också om deras exklusiva föda, andlig mat. Vi fortsätter, vers 5. Men de flesta av dem hade Gud icke behag till. Det blev ju nedgjorda i öknen. Ja, men nu har väl silvertrumpeterna på något sätt upphört att ljuda. Har de inte? Nej. Silvertrumpeterna fortsätter ljuda. Fortfarande med klara signaler. Sanna och rena. Annars skulle han ju kanske göra dessa fäder till stora hjältar. Ett stolt Israel som på ett särskilt vis börjar sin vandring genom historien som en fri nation. Varför påminna om det omfattande nederlaget? De flesta av dem hade Gud icke behag till. Här ljuder silvertrumpeterna, men på ett annat vis. Det larmar. Det är larmsignal som varnar. Vi läser vidare i kapitlet från den 6:e versen. Detta skedde oss till en varnagel för att vi inte skulle ha begärelse till det onda, så som det hade begärelse därtill. Ej heller ska ni bli avgudadyrkare, så som somliga av dem blev. Så är ju skrivet, folket satte sig ner till att äta och dricka, och därpå stod det upp till att leka. Låt oss icke heller bedriva otukt, så som somliga av dem gjorde. Varför och 23 000 föll på en enda dag. Låt oss icke heller frästa Kristus så som somliga av dem gjorde. Varför de och blev dödade av ormarna. Knorra icke heller så som somliga av dem gjorde. Varför de och blev dödade av fördärvaren. Men detta vederfors dem för att tjäna till en varnagel. Och det blev upptecknat till lärdom för oss som har tidernas ände inpå oss. Från det som står skrivet alltså så hämtar aposteln ett antal exempel. 1, 2, 3, 4, 5 exempel. Varnande exempel. Och jag ser att vi kan... Det är rätt lätt att identifiera eller placera några av de här exemplen. Det första exemplet i 6:e versen, han har ju skrivit redan i 5:e versen då att de flesta av dem hade Gud icke behag till. Det blev ju nedgjorda i öknen. Och så fortsätter han, detta skedde oss till en varnagel, alltså till varning. För att vi icke skulle ha begärelse till det onda. Så som de hade begärelse där. Vad är det här för ett exempel? När skedde det? När hade de begärelse till det onda? Vi väntar med det. Så tar vi direkt här vers 7. Som är ett mer tillgängligt exempel. Ej heller ska ni bli avgudadyrkare så som somliga av dem blev. Så är ju skrivet, folket satte sig ner till att äta och dricka och därpå stod det upp till att leka. Det här kan vi klart placera, därför att det här finns ju ett citat. Det är det som det står om i andra Mosebok, 32 kapitel. Jag kan läsa därifrån, från vers 3 till och med 6. I andra Moseboks 32 kapitel. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen. Och det bar dem till Aron. Och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel. Och gjorde därav en gjuten kalv. Och det sa, detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aron såg detta byggde han ett altare åt honom. Och Aron lät utropa och säga, imorgon blir den Herrens högtid. Dagen därefter stod det bittida upp och offrade brännoffer. Och bar fram tackoffer. Och folket satte sig ned till att äta och dricka och därför stod det upp till att leka. Jag skulle bara vara det här sista så skulle man inte fatta alls att det skulle vara något fel. Sitta ner och äta och dricka. Men det hör till alltså ett avguda dyrkande som ju är helt förkastligt.
Silvertrumpeterna ljuder, larmar nu och kallar till strid mot det främmande väsendet.
Vers 8 har vi också ett exempel som klart går att placera. Låt oss icke heller bedriva otukt, så som somliga av dem gjorde. Varför och 23 000 föll på en enda dag. Det här borde ju vara 4:e Moseboks 25:e kapitel. Det heter så här då, att medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider. Och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor, en av Moabs gudar. Då upptändes Herrens vrede mot Israel och Herren sa till Mose, hämta folkets alla huvudmän. Låt upphänga sådana i solen för Herren på det att Herrens vredes glöd må vändas ifrån Israel. Då sa Mose till Israels domare, var och en av er dräper bland sina män de som har slutit sig till Baal Peor. Och följden av det här alltså blev att det står i 9:e versen, 24 000 omkom. 23 000 skriver Paulus, ja det är ju ganska nära, det var en stor tragedi.
Ett stort nederlag.
Och det föll många. I 9 versen, låt oss icke heller frästa Kristus så som somliga av dem gjorde, varför de också blev dödade av ormarna. Nu är vi ganska klart i 4 Moseboks 21 kapitel. Men så heter det så här i 5 versen. Folket talade emot Gud och emot Mose och sa, varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten. Och vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och dessa stungo folket, bet dem. Och mycket folk i Israel blev döda av de giftiga ormarna. Då kom folket till Mose och sa, vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss. Och Mose bad för folket. Då sa Herren till Mose, gör dig en orm. Sätt upp den på en stång. Sedan må var och en som har blivit ormstungen se på den, så ska han bli vid liv. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sedan någon hade blivit stungen av en orm, såg han upp på kopparormen och blev så vid liv. Det här börjar alltså med att folket talade emot Gud och emot Mose. Och det här bestämt säger aposteln i 1 Korinthierbrevet 10 kapitel att det handlar om att frästa Kristus. Låt oss icke heller frästa Kristus så som somliga av dem gjorde, varför de blev dödade av ormar, de giftiga ormarna eller de brinnande ormarna. Och det är nog märkligt med de här ormarna, men vi väntar med det. 10 versen, knorra icke heller så som somliga av dem gjorde, varför de blev dödade av fördärvaren. Och nu är jag inte heller så säker på, liksom när det gäller den 6 versen, var det här ska placeras. För fördärvaren nämns ju specifikt dels i 2 Moseboks 12 kapitel och dels i 1 Krönikebokens 21 kapitel. Men vid inget av de tillfällena kom han därför att Israel knorrade. I 12 kapitlet så hemsöktes inte alls Israel utan var Egypten i 2 Moseboks 12 kapitel. Och i 1 Krönikebokens 21 kapitel så hemsöktes visserligen Israel, men inte för att de hade knorrat utan därför att David hade syndat. Och det här kan ju handla om 4 Moseboks 11 kapitel. Verserna 11-1-3. Ja, vi i alla fall har 3 eller 4 exempel här, va? 1 exempel, 2 exempel, 3 exempel som går klart att placera. Så låt oss gå till det första exemplet här. Detta, ja, skedde oss till en varning. Det var en varning. För att vi inte skulle ha begärelse till det onda så som det hade begärelse. Därtill. Och vad handlar det här om? Ja, jag tror inte att det här är något speciellt tillfälle. Det här är en rubrik, en sammanfattande rubrik för vad han så att säga kommer att nämna om. För att alla de här tillfällen, alla de här exemplen är ju exempel på att man har begärelse till det onda. Och jag tycker att det är skakande att läsa hur det första exemplet på att ha begärelse till det onda ser ut. Att inte bli avgudadyrkare, så som somliga av dem blev. Så är ju skrivet, folket satte sig ner till att äta och dricka och därpå stod det upp till att leka. Det verkar ju så oskyldigt. Jag undrar varför tar han just det här momentet? Han skulle ju kunna rikta in sig på det som står verserna innan här om att de faktiskt företog sig att göra en gyllene kalv. Det står uttryckligen om det. och att de uttryckligen förklarar den här gyllene kalven vara Israels gud. Och att det ska utlysas då en Herrens högtid. Att på detta helt flagranta sätt direkt och bryta mot ett av buden som Mose just håller på att tillägna sig uppe på berget, om att inte göra sig något belät eller någon bild. Det är ju ett brott mot det budet. Men aposteln påminner just om det här momentet. Folket satte sig ner till att äta och dricka, och därpå stod det upp till att leka. Ett exempel på att ha begär till. Det verkar så oskyldigt. Men det är ett exempel på att ha begär till det onda. Och han pekar på det för att det är just det här som blir attraktivt. Va? Man ser att människor sitter tillsammans och äter. Man ser att de har några lekar. Då. Det blir ju det som drar. Va? Och det är alltså ett exempel på att ha begär till det onda. Nästa exempel så då. Det är att då bedriva otukt. Inte så svårt att förstå, va? Och det som kommer därefter om att frästa Kristus. Men det kräver en viss förklaring. Alltså, när de talade mot Mose och mot Gud, så frästade de Kristus. Hur kan det vara så? Att när de talar mot Mose, som inte var Kristus, inte är Kristus, och mot Gud, ja då är det ju lite lättare att förstå. Att det är allvarligt. Tala mot Mose och mot Gud. Men det var att frästa Kristus. Ja, men aposteln inleder ju nästan hela den här framställningen mot. Sa jag mot. Mot att tala och handla mot Gud. Mot Guds ord. Hör silvertrumpeterna larmar. Vad var det att frästa Kristus? Och tala om hur fäderna som åt samma andliga mat och drack samma andliga dryck åtföljdes av en andlig klippa. Och den klippan var Kristus. Att Kristus var så närvarande. Kristus var närvarande. Därför att Gud var närvarande. Och Gud hade kallat Mose och utsett honom och vara ett särskilt redskap. Knorra icke heller då, så som somliga av dem gjorde. Och då står det varför de också blev dödade av fördärvare. Men fördärvaren nämns inte uttryckligen någonstans när folket knorrar. Men det står att folket omkommer. Och det här är ju Fjärde Moseboks 11:e kapitel. Vi ska se här. Vi hittar det. Fjärde Moseboks 11:e kapitel. Det står i början där att folket knorrade. Och detta misshagade här. För när Herren hörde det upptändes hans vrede. Och Herrens eld började brinna ibland. Och förtärde dem som var ytterst i lägret. Det här med Herrens eld. Kanske är ett annat sätt att tala om fördärvare. Då ropade folket till Mose. Och Mose bad till Herren. Och så stannade elden av. Och detta ställe fick namnet Tabera. Därför att Herrens eld hade brunnit ibland. Och det här var långt ifrån det enda tillfället då knorriskheten ledde till stort manfall. Ett annat exempel är ju från Fjärde Moseboks 13:e kapitel när de 10 spejarna. Ja, Mose sände 12 spejar, men 10 av dem var trolösa och gav rapporter som gick rakt emot Guds löften. 2 av dem var däremot trogna. Och uppmanar folket att vara vid gott mod. Och att det skulle gå bra det här. Att inta Kanans land. Och så har vi ett exempel till då. När Kores och hans hop gör uppror. Och det leder till att marken öppnar sig. Och alla de som följt med Kores, de uppslukas av jorden. Men det här leder också sen till stort knorrande. Och det blir ytterligare då förfärliga tragedier, nederlag som följd. Men, skriver aposteln, detta vederfors dem för att tjäna till en varnag, till varning. Och det blev upptecknat till lärdom för oss, som att tidernas ände inpå så hade vi skulle lära oss. Hör silvertrumpeterna ljud. Det instrument som Herren har givit sitt folk för att vi ska förstå hur vi ska församlas och när. Och för att vi ska förstå också hur vi ska gå till angrepp och när. Ett sådant instrument är onekligen aposteln Paulus. Men det borde inte vara så att det fattades sådana instrument i vår tid. Men Gud var evigt lov att vi kan gå. Vända oss till apostlarnas undervisning på detta sätt. Därför, den som menar sig stå, han må se till att han inte faller. Inga andra frestelser. Ja, jag läser alltså vidare i första Korinthierbrevets 10:e kapitel här, verserna 11, 12 och i 13:e versen nu. Inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast. Gud är trofast. Han ska icke tillstädja att ni blir frestade över er förmåga. Utan när han låter frestelsen komma ska han och bereda en utväg därur. Så att ni kan härda ut i det. Alltså, mina älskade, undfly avgudadyrkan. Undfly avgudadyrkan. Jag säger detta till er så som till förståndiga människor. Själva må ni döma om det som jag säger. Det troende och boende i Korint, det borde ju ha förstånd. Och liksom alla de som åkallar vår Herres Jesu namn på alla orter där det eller vi bor. Det här brevet är adresserat till alla dessa. Jag säger detta till er så som till förståndiga människor. Själva må ni döma om det som jag säger. Välsignelsens kalk, över vilken vi uttalar välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Brödet som vi bryter, inte det en delaktighet av Kristi kropp? Eftersom det är ett enda bröd, säger vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi vår del av detta ena bröd. Se på det lekamliga Israel. Ja, som en jämförelse. Alla det som är angelägna om det här. Herrens måltid. Brödet. Att skifta kalken. Var befinner sig alla dessa egentligen? I det här perspektivet, hur har vi förstått det här? En delaktighet av Kristi blod, en delaktighet av Kristi kropp, absolut går inte på något vis att blanda med avgudar, avgudadyrkan. Vers 19, vad vill jag då säga här med? Måna att avguda offerkött är någonting, eller att en avgud är någonting? Det vill jag säga att vad hedningarna offrar det åt onda andar och icke åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Nej, för det vore ju verkligen att ha begärelse till det onda, att välja det umgänget. Ni kan icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk. Ni kan icke ha del i Herrens bord och tillika i onda andars bord. Här är det ju väldigt viktigt, kan vi översätta det här som aposteln Paulus skriver till samtida förhållanden, till den kristna församlingens lokala församling eller universella församling? Är inte den kristna församlingen universellt fullt av exempel på lek och inte allvar? Och på det här ohyggliga missförståndet att dras till någonting som ser gott ut men inte är det. Och så tycker jag vers 22 versen är så allvarlig. Vi stannar med den här, slutar med den här. Eller vill vi reta Herren? Är då vi starkare än han? Något av ett lyte för hela mänskligheten och hela världen. Och i stor omfattning tror jag också för den stora kristenheten i världen. Att vi föreställer oss att vi är starkare än han. Är vi starkare än han? Därför han inte levde i en tid där det fanns rymdraketer. Därför han, nu tänker jag på Jesus i köttet här. Han levde inte en tid där det fanns mobiltelefoner. Han levde inte en tid där vi var så upplysta som vi är idag. Vi är starkare än han. Ah, måste då ompröva väldigt grundligt. Om vi föreställer oss saken på det viset.
Mitt i öknens hetta så många går, som söker levande källor. Och av det vatten det finner, det törstar dock mer. Jesus kallar, kom, drick av mig. Av det vatten som aldrig sinar ut, av kärlek är det bjudet till dig. Och du ska aldrig törsta mer. Som ett levande vatten så rent och klart till en själ som törstar. Det pålar i bäcken till för var och en. Det dyrbara vatten Jesus kallar, kom, drick av mig. Av det vatten som aldrig sinar ut, av kärlek är det bjudet till dig. Och du ska aldrig törsta mer. Du som fått av det dyrbara vatten, du känner en glädje stor. Jesu kärlek bor i dig nu, och du ska aldrig törsta mer. Jesus kallar, kom, drick av mig. Av det vatten som aldrig sinar ut, av kärlek är det bjudet till dig. Och du ska aldrig törsta mer. Mitt i öknens hetta så många går, söker levande källor. Av det vatten du finner, det törstar och mer. Jesus kallar, kom, drick av mig. Av det vatten som aldrig sinar ut, av kärlek är det bjudet till dig. Och du ska aldrig törsta mer. Som ett levande vatten så rent och klart till en själ som törstar. Det pålar i bäcken till för var och en. Det dyrbara vatten Jesus kallar, kom, drick av mig. Av det vatten som aldrig sinar ut, av kärlek är det bjudet till dig. Och du ska aldrig törsta mer. Du som fått av det dyrbara vatten, du känner en glädje stor. Jesu kärlek bor i dig nu, och du ska aldrig törsta mer. Jesus kallar, kom, drick av mig. Av det vatten som aldrig sinar ut, av kärlek är det bjudet till dig. Och du ska aldrig törsta mer. Jesus kallar, kom, drick av mig. Av det vatten som aldrig sinar ut, av kärlek är det bjudet till dig. Och du ska aldrig törsta mer.
Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och du hörde precis Linda Boman sjunga sången Mitt i öknens hetta, en inspelning från 1995. Innan dess så hörde vi Hans Lindelöf, han talade om silvertrumpeterna som vi kan läsa om i Moseböckerna. Det här programmet finns att lyssna till i efterhand om du vill det, på vår podcast och på vår hemsida. Och vill ha kontakt med oss, så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070 201 60 20. Med det tackar jag för mig. Radio Maranata är tillbaka igen imorgon bitti klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz.